This is the I Love Success podcast. I'm Peter Drukowski, and I have made a vow to myself to help as many people as possible to achieve their dreams. Let's get started. Hey guys, and welcome back to the I Love Success podcast. This is the podcast where I meet the coolest and most successful people on the planet and share their stories. Today's episode will actually be in Swedish as we have a very special guest visiting all the way from Sweden. Vad började som en idé har nu blivit starten på en rörelse. Vår mission är att hjälpa 10 miljoner människor på 10 år att uppnå sina drömmar. Vi kan inte göra det själva och det är därför vi är så otroligt tacksamma till alla våra fantastiska gäster och lyssnare från världen över. Ett stort tack! Innan vi börjar vill jag passa på att tacka vår sponsor Panos Emporio. Panos Emporio är Skandinaviens ledande badklädesmärke som har över 30 års erfarenhet av badkläder. Företaget grundades i Sverige 1986 av modedesignern Panos Papadopoulos. Panos Emporio kännetecknas av innovation och distinkt design som andas stil, kvalitet och individualitet. Varumärket har en lojal kundbas från hela världen med dedikerade följare som sträcker sig från Hollywoodstjärnor och supermodeller till världsberömda idrottare och kungafamiljer. Gå in på panos.se och låt dig inspireras. Dagens gäst är mannen bakom de fantastiskt snygga träningskläderna I Can, I Will, som du säkert antingen använder själv eller sett någon använda på ditt lokala gym. Allting började när grundaren Gustav Ollas satte upp en post-it-lapp med orden I Can, I Will på spegeln i sitt badrum i Uppsala 2009. Vem kunde ana att det var startskottet till en lång och framgångsrik resa? I Can, I Will är ett enkelt mantra, en utmaning till dig själv och resten av världen. Jag kan göra det och jag kommer att göra det. Gustav Ollas är mannen med höga krav och stora drömmar. Välkommen Gustav!
Tack så mycket!
Ja, hur känns det att vara här?
Ja, det känns, när man lyssnar på introduktionen så är det jäkligt kul att höra. Sen tycker jag väl kanske inte när det är din första presentation så kanske inte det är bland de coolaste människorna på jorden. Det känns att vara lite ödmjuk när man sätter sig här, men det är fantastiskt kul att få vara här och få dela med sig av vår resa.
Ja, jättekul att ha det här. Och det är så himla häftigt när man träffar människor som har kommit långt i sina liv. Så, precis som dig så säger de, nej jag har inte kommit så långt för ditt huvud. Ja, jag förstår det helt och hållet, för i huvudet så du ska mycket längre och du är en man med höga krav, stora drömmar, vilket jag älskar, jag är likadan själv. Det sätter en viss press på axlarna, men samtidigt kan det kännas riktigt gott när man får det att flyga, eller hur?
Ja, det tycker jag. Ja, press på mig själv, det har jag ju helt klart. Ibland funderar jag verkligen på om den är rimlig överhuvudtaget, med tanke på att jag precis blivit pappa också och försöker fortsätta driva företaget framåt och sen kraven på en själv och runt omkring. Men jag kan inte på något vis slappna av. Jag är den personen jag är. Jag kommer alltid ha de kraven på mig själv. Så det handlar ju mer för mig, hur ska jag få det här att funka på en vettig nivå när livet inte alltid är 200% framåt. Och sen så precis som du säger, det känns inte som man har kommit så långt, men om man zoomar ut, jag minns jag brukade göra när träningen var den viktigaste delen i livet för mig, då gick jag alltid tillbaks och kollade på så här progressionsbilder som jag tog en gång varje månad, och så gick jag ett år tillbaks och då såg man ju tydligt att man hade gått framåt. Och jag försöker göra samma sak med bolaget, så här, vad var vi för ett år sedan, hur såg det ut då, vilket kontor satt vi på, vad hade vi för försäljning och så vidare. Så det är för mig ett bra sätt att faktiskt se att man går framåt.
Nej, jag älskar det, och det är så himla lätt när man är en person som jagar mål efter mål att glömma faktiskt det man åstadkommit. Så jag tror faktiskt det är bra att ibland klappa sig lite på axeln och känna, fan det här var ändå hyfsat bra, även om jag vill mer.
Ja, man måste göra det. Sen är nog jag sämst i världshistorien på att fira. Jag har alltid fallit till, ja men du måste fira stort och smått, fira dina framgångar. Och jag är så dålig på det. Jag kan inte på något vis, jag vet vad jag vill. Och även om det är mitt långsiktiga mål, så de här delmålen, det är bara så här, jag checkar av och går vidare. Och där måste jag också bli bättre. Både kollegorna påminner mig om det, och min fru och vänner och bekanta, att kom igen nu, jag får faktiskt njuta lite längs vägen också. Så att det är någonting jag tränar på.
Grymt. Och det jag är lite nyfiken på, vad grej från början, var det så här att fan, jag vill jobba med träning för jag älskar träning, och sen visste du att det skulle bli ett klädmärke vid den tidpunkten, eller vad var tanken när du väl satte igång?
jag minns att jag satt mig ner och så sa, okej, men om jag ska ha ett eget bolag, hur ska jag då tjäna pengarna? Och då var det så här, men jag kan sälja PT-timmar. Jag kan sälja utbildningar över nätet, alltså kost- och träningsscheman, längre utbildningar. Och sen så var det så här, men jag måste göra någonting som, jag minns att jag pratade med en av mina tidiga kunder som hade ett fint bolag. Och han var så här, men jag har byggt ett bolag som fungerar utan att jag är där. Mm. Och det är någonstans alltid satt sig, okej, jag måste bygga någonting som fungerar utan att jag är aktiv. Och då var ju e-handel liksom ganska tidigt så där. Mm. Och PT-jobbet var ju, du byter en peng mot en timme. Utbildningen var samma sak, du levererar ett material, de betalar dig och så jobbar du med personerna och sen så är det klart. Så att jag och min fru var båda i tävlingssvängen och tränade 2 pass per dag, så vi spenderade ju väldigt mycket tid med att tvätta träningskläder. Aha. Och jag var lite med bloggen, så här, varför ska jag göra reklam för andras träningskläder? Det kan inte vara så svårt att göra det själv. Mm. Och där i så började väl egentligen jakten på att när jag sa upp mig, så de 2 första åren var egentligen bara jag jobbade som PT, sålde utbildningar på nätet. Ja. Jag lyckades ta fram, vi var tidigare in på Instagram, jag säger vi för att nu är vi flera, men jag startade ett Instagram-konto, började egentligen dela folks det de hade åstadkommit genom träning, lite så här före efterbilder som var väldigt populärt då. Ja. Gjorde lite så här silikonarmband och små saker som jag började sälja då på nätet. Sen tog det ju nästan 2 år innan jag fick fram något plagg som jag kände att det här kan jag sälja och ta betalt för. Så det var 2 år egentligen crash course i hur gör man kläder, vart producerar man, hur får man hem det, var kan jag sälja det, vilka betalningsmetoder kan jag använda, hur förväntar sig folk få det, vad behöver jag göra för att leverera varje dag och de här sakerna.
Och hur, under de här 2 åren, fanns det stunder där du tänkte, fan håller jag på med? Det är ju ändå en lång stund och många som startar, men alla vill ha ett framgångsrikt företag om du frågar, men det är ju väldigt få som kanske är villiga att gå igenom den här resan som krävs.
Ja, men det tror jag allmänt, både att bygga företag eller ta sig an studier eller vad det nu än är. Det är ju framförallt, nu ska jag säga så här, det låter som jag är jättegammal och generaliserar, men generationen som växer upp idag där allting går superfort, Instagram, du kan köpa följare, du kan liksom köpa likes, du kan swipa höger vänster för nästa tjej, men alltså, allting går ju så himla fort i dagens samhälle, och då är ju frågan, har man tålamodet att ta sig igenom de här första jobbiga åren, och framförallt har man egentligen bestämt sig för att det är det här jag vill? För någonstans var det så här, när jag satt på Clas Ohlson så kände jag att jag vet vad jag vill ha i mitt liv. Jag vet vad jag vill ha för bil, jag vet hur jag vill leva mitt liv, jag vet hur jag vill ha, liksom så här. Mm. Och jag insåg att det här kommer inte jag få om jag jobbar kvar på Clas Ohlson. Mm. Och hur kan jag få det? Jo, jag kan endast nå det nästan då, om jag inte vinner på lotto liksom. Men genom att bygga upp någonting där jag skapar min egen möjlighet att få det. För någonstans när du är anställd så har du är inom vissa ramar. Mm. Det här ska du göra, det här kommer du få betalt för under året och så vidare och så vidare. Och så kan man jobba för det. Och det är inget fel med det är inte det. Men jag insåg att jag kommer inte kunna ha det livet jag vill ha om jag är här. Och då är det så här, då, varje gång det var tufft under de här 2 åren, för det var skittufft. Jag plockade inte ut lön på 2 år, jag levde bara på besparingar. Vi kunde inte åka på semester, vi kunde inte köpa en större lägenhet tillsammans. Jag hade precis träffat Emily, min fru. Mm. Vi kunde gå ut och äta, men då var det ofta hon som bjöd, eller jag gnisslat händer och så tog jag från mina sparpengar. Mm. Så det är klart det var skittufft. Och jag fick ju hela tiden jobba med att jag visste ju vad jag skulle. Jag visste ju att jag skulle ta mig dit idag. Men att övertyga Emily om det, som hela tiden får ge avkall på hur, ja, men vi var 2 nykära, båda hade bra jobb innan, bra löner, vi kunde göra vad vi ville, till att gå till att en person inte tjänade några pengar och bara berätta att det kommer att bli bra om ett par år. Mm. Det är ju ganska, för mig var det tufft som person, och för Emily, även fast hon inte sa det, så var det garanterat en tråkigare vardag eller ett liv liksom. Ja, genom att raljera lite så. Ja. Men då var det så här, varje gång jag tyckte att det var jobbigt så var det bara så här, ja, det är jobbigt nu, men är det mer jobbigt att inte, alltså förstår du, så här, jag vet att jag kommer nå mina drömmar. Mm. Vad är jobbigast, att bita ihop nu och köra hårt ett par år? Det är lite som i träningen. Ja. När det börjar göra ont på träningen, då vet man att det funkar det. Då är det bara att bita ihop, för då vet man att resultatet kommer. Om du fortsätter göra det här varje dag, så liksom blir du lite bättre hela tiden och du är lite närmare ditt mål. Så det var ju hela tiden alternativkostnaden. Så, ja, men jag kan gå tillbaks. Men då kommer jag bli understimulerad, uttråkad och bitter typ.
Ja, jag kallar det frustrationskurvan. Ja. Det är ju så, om du har, det är nästan bättre att ha det skit nu men veta att du vill någonstans än att ha det hyfsat så där jättebra men ändå vilja någonting mer. För vad som händer då, för varje år blir du mer och mer frustrerad för du är understimulerad. Du får dina 3%, ja men det är 3% som gäller i år. Standard, du har varit jätteduktig men du kan inte påverka. Men din sitsen du var ju skitjobbigt just då, men det går ju bättre och bättre för varje dag. Och det tror jag är någonting som är viktigt och för de som lyssnar. Att tänka på att för att skapa någonting så måste man gå igenom den här smärtan.
Ja. Och för att ta sig igenom den måste man också veta att det är det här jag vill. Ja. För många är så här, ja men jag vill ha en snygg bil eller jag vill ha en klocka. Mm. Ja. Och då är det man vill ha, en snyggare kropp eller starkare kropp eller vad det är. Men är det en morot som är tillräckligt stark för att du ska ta dig igenom den jobbiga fasen? Mm. För det är lätt att säga så här, ja men jävlar, han har en fin bil eller han har en fin klocka, det vill jag också ha. Så är man lite så här avundsjuk eller svartsjuk eller vad det nu är på den här. Men det personen har fått offra för att få den kroppen eller det är man ofta inte beredd. Och då är ju inte det egentligen målet någonstans, att få klockan eller bilen eller kroppen. Nej. Så att det där tror jag man måste gräva lite i sig själv, vad det är man verkligen vill ha. Mm. För när man vet det, ja, men då är det alla dagar i veckan, det är precis som på diet. Jag ska tävla om 10 veckor, jag vill se så bra ut igår. Är det jobbigt att se när jag hittar godiset då? Absolut inte. Det är snarare tvärtom, det blir ju bränsle att man säger, det är klart jag säger nej nu till det här. Det här kan jag äta sen, men nu är det det här som gäller. Och jag har alltid haft hyfsat lätt att så här, plåga mig själv, om du missförstår mig. Om jag inte hade haft barn och Emily nu så hade jag nog jobbat nästan dygnet runt. Bara för att jag vet att jag kan nå mina mål genom att jobba mycket. Mm. Så att, ja.
Ja, det är grymt. Men hur är det med... Hur jobbar du mentalt med dig själv när du ser liksom sparkontot gå ner för varje månad? Liksom? Hur jobbar du med dig själv under den tiden? Hur känns det? Liksom?
Det enda jag kunde göra då var egentligen så här. Ja, men jag fick ju in lite pengar, men det var ju ingenting som jag kunde plocka ut egentligen på PT-delarna. Det var ju mest att bygga varumärket kring mig själv. Då hade jag ju faktiskt lagt det här jobbet på att bygga bloggen tidigare och trovärdighet som jag hade där, och där jag sa så här, men okej, kan jag använda det här mediet till att faktiskt göra saker som jag kanske annars skulle ha betalt för. Jag har till exempel åkt på resor, jag började, i och med att jag har ett bilintresse så började jag fota och recensera bilar, vilket gjorde att jag fick presskontakter, jag fick köra pressbilar från de stora märkena, vilket gav mig och Emily då, som också tycker om bilar, någon form av payback eller så. Ja. Även fast sparkontot var lågt så kunde jag göra vissa saker. För att jag, ja men lite smartness eller hade jobbat upp någon momentum på ett annat håll. Ja. Så det var egentligen, det höll ju mig mycket vid liv. Plus att jag umgicks mycket med människor som gav mig mycket energi och inspiration. Så att mina kunder, framförallt på PT-delen, valde jag ju på ett sätt för att jag ville ha människor som hade kommit långt, så att varje gång jag gick och skulle träna med dem så fick jag någonting med mig därifrån, och det vart ju som att det liksom, du fyllde på mitt andra sparkonto som inte är monetärt. Och någonstans i alltihopa så utvecklas jag som person och får sparring eller tankar som jag kan jobba vidare med, så spelar det egentligen ingen roll. Ja, man måste ha någon grundpeng för att överleva såklart, men där är min nivå.
Absolut, men jag tror också det här, är man för bekväm så kan man ju aldrig bygga någonting. Du kan aldrig bli en bra idrottare, du kan aldrig bli en bra pappa eller fru. Man får inte vara så himla bekväm.
Men det är lätt att bli det.
Ja, jag tror det är jättelätt att bli det, och det är därför det är bra att alltid, om man tittar på många duktiga idrottare, Marius Green tror jag sa det här, som var världsrekordhållare 100 meter, så sa ju att träna som du är nummer två alltid liksom. Och jag gillar det konceptet, att titta. Jag har ju träffat många riktigt duktiga människor, och tittar man på dem så precis som du sa, nej men jag har inte kommit så långt. Nej, men det är på något sätt ett bra mindset, för du vill ju utvecklas och lära dig, och du är villig att jobba. Som du sa, hade du inte haft familj kanske du har jobbat dygnet runt. När kände du, jäklar, I will kan bli något stort liksom?
Jag tror, vi hade en, när vi bytte lokaler och gick från, vi hade lagret inhouse förut och så har vi lagt ut det, så vi hade en större lagerlokal, och så hade vi lite produkter kvar som vi ville sälja, att bli av med. Så då gjorde vi ett så här event på Facebook, i vår Facebookgrupp. Och så, så här, vi är ganska lokalt ändå, i Sollentuna i Stockholm, det är så här, hur många kan komma. Så bara, vi ska sälja lite produkter, vi öppnar 5, stänger 7, typ så här, bra priser, kom och hjälp oss, töm gamla lokalerna. Och vi någonstans tänkte så här, ja, men kommer det 30, 40, 50 personer, då är det bra. Aha. Då blir vi inte av med allting, men det blir bra. Och sen redan på lunch, vi öppnade 5, redan vid lunch så började folk knacka på dörren. Och så här, hej, vi såg att det var utförsäljning, kan vi få handla nu? Och vi var så här, nej men vi öppnar 5. Aha, det hade vi missat, kan vi handla ändå? Nej men tyvärr, ni får liksom vänta. Och sen 3 när jag skulle gå ett ärende, då satte folk och började så här, hade börjat köa. Jag var så här, börjat köa? Alltså vad är det här, ett skämt eller? Så att vi hade ju, jag tror vi hade så här 400 personer. Det var kö runt byggnaden. Och vi hade en relativt liten del av vår lokal avgränsad för det här, som var på tok för lite. Men då någonstans när man såg, här står det folk och köar för att köpa mina / våra produkter. Och de står här liksom timmar innan, det var kö under hela kvällen och det var rätt kallt ute i Sverige. Det var ju så här första gången som jag verkligen kände att shit, det här, folk gillar verkligen våra grejer och det här kan bli så mycket större. Och då har vi ändå så här, har vi 134 000-135 000 följare på sociala medier i form av Instagram, och vi har typ 230 på Facebook, alltså så här, rätt stora, men de är ju återigen, det blir bara siffror, det är så svårt att se. Så när vi verkligen såg, det var ändå bara så här 400-500 personer, det var ju jättehäftigt.
Jag får rysningar.
Ja, det var så sjukt coolt. Wow. Det var verkligen så, tittade ut genom fönstret, bara här står de och köar, det var verkligen så realistiskt. Så det var egentligen, och det var ju ja, ett halvår sedan.
Ja. Hur jobbar din tankeprocess när du designar nya plagg? För det är ändå lite custom, eller
hur? Ja, jo, men absolut. Jag får ju jättemycket inspiration från allt möjligt. Där är ju typ Pinterest och Instagram fantastiskt. Allt ifrån, nej men jag tror dels går jag och tittar jättemycket i massa klädbutiker, inte bara sportmärken utan alla typer. Jag kollar mycket på så här Hypebeast, jag kollar, ja, det finns olika trendrapporter, det finns ja, jag kollar allt från stridsflygplan till, alltså så här, jag är verkligen högt och lågt. Så jag har alltid tyckt att det är kul med både foto och design och utseende och sådana delar, så att jag försöker vara väldigt öppen i hur jag tar in inspiration. Sen så här, kan det ramla ner någon produkt ett år senare, så bara just det var ju den där som jag såg där, den ska jag försöka applicera på kläder när det kommer från bil till, ja. Så att det är rätt flummigt och lulligt, men det är väl generellt kring allt som är så här skapande, så finns det väl väldigt få så här, arbetsprocesser. Det är samma sak, man får ju feeling så här, 11:30 på natten. Då vill man börja skapa, för då är allt lugnat ner sig och det är tyst och man kan så här, inte när man sitter på kontoret och ska ta fram nya produkter.
Jag tänkte just på det, jag har ju försökt alltid ha ett anteckningsblock överallt, för jag kommer på idéer lite när som helst, så skriver jag inte ner det så glömmer jag det. Så det är rätt intressant det här.
Jag printscreenar ju och så mailar jag mig själv, så jag har ju så mycket mail från mig själv som jag försöker flytta över till datorn sen. Det är lite så självinspiration för mig själv.
En sista fråga som jag ställer alla mina gäster, för vi vill jättegärna dela livshistorier och inspirerande berättelser, men vad vi vill är att de som lyssnar på det här faktiskt ta tag i sina egna liv, gå efter sina mål och drömmar, precis som I Love Success mission är, precis som I Can I Wills mission är. Så vi har ju bra fördel här att kunna säga bra saker, no pressure.
Ja, precis.
Men om det är en sak de kan göra direkt efter de är klara med den här podden, vad skulle det vara då?
Ja, men jag tycker vi spenderar jättemycket tid på jobbet. Alltså så här, jag jobbar jättemycket. Och de som lyssnar på det här jobbar säkert minst lika mycket, för de är en kategorin som tycker det här är intressant. Och då är bara frågan, jobbar man för sig själv eller jobbar man för någon annan? Och om man jobbar för någon annan, kan man, precis som du säger, är det en vd eller en bolagsvision man kan stå för? Jättebra, fortsätt göra det. Gör din karriär där. Men om man tänker sig att man inte står för det och kanske egentligen vill göra något annat själv, då är det bara så här, börja liksom idag. Det finns så här, ja men på måndag och göra det. Alltså börja idag. Om du skulle göra en förändring i ditt liv på jobbet, vad skulle du göra? Och börja rita ut på ett papper. Skriv ner. Jag skriver ner allting, annars försvinner det. Skriv ner. Hur skulle det se ut? Vad skulle du kunna tänka dig att göra? Går det att hitta alternativa lösningar på finansiering? Går det att hitta samarbetspartners? Och börja liksom rita ner sin egen idé. För om man har den där, det blir lite som min post-it. Jag satte upp den på badrumsspegeln. Jag hittade faktiskt bilden. Jag hade en bild på det. Och det är så himla kul. Alltså så här, för har man det där, går och tittar på det där varje dag. Då börjar man sätta igång de här processerna som blir roliga och spännande i skallen.
Det är skitcoolt. Och bilden kanske du kan skicka till mig också. Jag kan lägga upp den.
Det är inte fantastiskt, men det är i alla fall en bildbevis för att historien är sann.
Och det är skitcoolt. Och jag var inne på I Can I Wills hemsida häromdagen också. Läste storyn. Så gå in där också och kolla på lite fräscha träningsplagg och så vidare. Gustav, vi har aldrig träffats förut. Nej. Men det har varit sjukt inspirerande och kul att snacka med en kille som dig. Väldigt enkel, jordnära, men så himla stark mentalt. Och en person som vågar gå efter det du vill. Så jag är faktiskt jättestolt att sitta här med dig. Och jag hoppas att vi kommer ses någon gång igen framöver. Och jag vill önska dig all lycka med ditt företag och ditt liv. Så tack så hemskt mycket.
Det är jag som ska tacka. Det är smickrande att få höra så fina ord från en bra person.
Ja, tack.
Tack så jättemycket.
Och tack alla ni som har lyssnat. Ni hörde vad ni ska göra. Så gör det nu direkt. Vänta inte. Det är så himla lätt att säga. Ja, men jag gör det sen. Den här podden var skitbra. Det var kul att lyssna på Gustav och kanske Peter då. Men det är inte det handlar om. Det handlar om ert liv. Ta vara på det. Tack så hemskt mycket. Och tack även till Panos för att ni sponsrar oss. Kolla in dem på panos.se. Gillar ni den här podden, dela den med vänner, bekanta. Ge oss 5 stars på iTunes, minst. Gå in på I Can I Will. Och ja, det var nog allt för den här gången. Tack.
Tack själv. Ha det bra.